Mr. President, it is a great joy for me to be again in Washington.
Frankrike har förlorat prestige efter nederlaget i Dien Bien Phu, och kolonialpolitiken har under alla omständigheter förstört landets rykte bland amerikanerna. Det är alltså dags för Amerika att ta över.
Vietnam is already under attack. Sometimes by a single assassin. Sometimes by a band of guerrillas. Recently by full battalions. The peaceful borders of Burma, Cambodia and India have been repeatedly violated. And the peaceful people of Laos are in danger of losing the independence they gained not so long ago. No one can call these wars of liberation.
Katoliken Kennedy skickar sin vicepresident Lyndon Johnson till Saigon för att bekräfta att han stöder katoliken Diem, som han varit en varm förespråkare för i USA.
In the battle for Britain, when the clouds were over the little island of England, Churchill said we'll fight them in the alleys, in the streets.
Kennedys medarbetarstab, som består av Amerikas intellektuella elit, tänker ut en ny strategi.
Whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty.
Vietcong växer till en militärstyrka som organiseras i bataljoner. McNamara ingick i Kennedys järntrust.
Good morning, ladies and gentlemen.
How do you do?
Han ska nu spela en avgörande roll som Johnsons försvarsminister. Han tillhör dem som tror på jättelika satsningar i Vietnam.
We'll save for as long as it takes. We shall provide whatever help is required to win the battle against the communist insurgents.
I Förenta Staterna är president Johnson mitt uppe i valkampanjen. Vietnamfrågan gör det besvärligt för honom. Oppositionen drar nytta av den och beskyller honom.
We are going to build a great society where no man or woman are the victim of fear or poverty or hatred.
För första gången låter presidentkandidaterna visa reklaminslag i TV. Det här var den första. En skandal.
Die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home.
I fråga om Vietnam återupptog Johnson den så kallade dominoteorin som omhuldades av Eisenhower och Kennedy. Stridsberedskap, motattack. I Washington försäkrar försvarsminister McNamara.
No, it has no special relationship to any operations in that area. We're carrying routine patrols of this kind on all over the world all the time.
Långt senare blev det bekant att hemliga sydvietnamesiska kommandostyrkor som organiserats av CIA i själva verket hade anfallit flottbaser på småöarna längs kusten. Dagen därpå kom de amerikanska fartygen för att observera resultaten. Och de kryssade bara 8 kilometer från kusten. Det var då som de anfölls av de nordvietnamesiska torpedbåtarna. Dagen efter den här incidenten ger Johnson order om att Nordvietnams kuster ska bombas. I USA råder rörande enighet. Senaten, som inte vet vad som ligger bakom det hela, röstar för den så kallade Tonkinbox-resolutionen som ger presidenten fullständiga befogenheter att föra krig i Vietnam. Amerika låter Johnson triumfera i presidentvalet. I Vietnam fortsätter upptrappningen. 1964 spränger ett vietcongförband Hotel Binz i Saigon. Styrkan leds av Nguyen Tan Xuan.
We intend to convince the communists that we cannot be defeated by force of arms. I have asked the commanding general, General Westmoreland, what more he needs to meet this mounting aggression. He has told me, and we will meet his needs.
Den amerikanska generalstaben begär 200 000 man. Det beviljas. Då kräver den ytterligare 200 000 man. President Johnson vågar inte nämna siffran. Utan att...
agreement that will allow people to breathe free independently. Independent of any ideology of ours or of anyone else's. Give them the right of choice. And if we do that, we'll come home tomorrow. And I will try with best I can with everything I've got to end this battle and to return our sons to their desires. Yet as long as others will challenge America's security and test the dearness of our beliefs with fire and steel, then we must stand or see the promise of two centuries tremble.
Vid samma tidpunkt stötte en patrull marinkårssoldater på en grupp partisaner som låg gömda i ett underjordiskt näste i byn Pleme.
But he knows that he has met his master in the field.
Samtidigt som president Johnson dekorerar general Westmoreland håller i början av 1968 20 000 nordvietnamesiska soldater på att ta sig över gränsen i hemlighet.
A new phase is now starting. We have reached an important point when the end begins to come into view.
En månad senare sätter Vietcong igång den stora tätoffensiven i ett 50-tal städer samtidigt. Här är Howard Tuckner från NBC i Saigon.
MPs have gone into the embassy and are trying to get the snipers out by themselves.
Vilken chock för amerikanerna. Vietcongsoldater på Saigons gator. De kunde själva se hur man kämpade på deras ambassad. Det var sånt som direkt sändes ända bort till Kansas och Oklahomas mest undangömda Afrika.
General, how would you assess yesterday's activities and today's? What is the enemy doing? Are these major attacks or... That's EOD setting off a couple of M79 Dutch, I believe. General, how would you assess the enemy's purposes yesterday and today?
The enemy, very deceitfully, has taken advantage of the Tet Truce in order to create maximum consternation within South Vietnam, particularly in the populated areas.
Hittills hade kriget utkämpats på de avlägsna risfälten. För första gången gjorde Vietcong maktdemonstrationer i alla Vietnams större städer. I själva Saigon angrep de ambassaden, Westmorlands högkvarter nära flygplatsen och Saigons radiostation där CBS-reporter Don Webster befann sig.
This is the main Vietnamese language radio station in Saigon. And right now there are an undisclosed number of VC inside occupying the station.
Dan Tuan Tio var kommandostyrkans befälhavare. Han säger.
Thì khi tôi ra khỏi đài phát thanh, thì còn lại một đồng chí trong đó. Khi mà đánh chiếm được một cái khẩu đại liên của nó thì tiếp tục chiến đấu suốt một đêm dài như vậy. Đến 9 giờ mấy rồi thì cái không bây giờ.
Till hans efterträdare utser Johnson en demokratisk advokat, Clark Clifford, som inte har någon bestämd uppfattning i frågan. Vilket läger kommer han att välja?
I know for 3 full days I spent down in the tank with the Joint Chiefs of Staff, where you sit with all of the communications devices that go all over the world. We had long talks. How long would it take? They didn't know. How many more troops would it take? They didn't know. Would 206,000 answer the demand? They didn't know. Might there be more? Yes, there might be more. So when it was all over, I said, what is the plan to win the war in Vietnam? Well, the only plan is that ultimately the attrition will wear down the North Vietnamese and they will have had enough.
Tonight I want to speak to you of peace in Vietnam and Southeast Asia.
Ja, från och med nu talar han om fred och tillkännager att bombningarna delvis kommer att upphöra. Johnson, som drömde om ett stort samhälle för Amerika och som i någon mån förverkligat det, han har dragit in sitt land i ett hopplöst krig. Nu ger han upp. Han har i hemlighet beslutat att meddela detta i slutet av sitt tal, men hans medarbetare, som till exempel Harry McPherson, hade redan gissat det.
About 5 in the afternoon I got back to my office and Johnson called me and asked me what I thought about the speech that he was about to deliver in 2 or 3 hours. And I said I thought it was pretty good. I was really proud and glad that we had changed the speech. He said, I've got an ending. I said, I've heard that. He said, do you know what's in it? I said, I think so. And he said, what do you think about it? I said, I'm very sorry, Mr. President. And he said, okay, so long, partner.
I shall not seek. And I will not accept the nomination of my party for another term as your president.
Den 11 maj 1968 började de första förhandlingarna mellan USA och Nordvietnam i Paris. Inför löftet att bombningarna delvis ska upphöra går Hanoi äntligen med på förhandlingar.
And anybody who wants the Viet Cong to win and the communists to win, when I become the president, I'll give you a passport to Hanoi, and you go on to Hanoi, and you go to Moscow.
Republikanernas kandidat Richard Nixon var tidigare en av de främsta krigsanhängarna. Nu vänder han kappan efter vinden och går så långt att han pläderar för pacifism i sina reklaminslag i TV.
Never has so much power been used so ineffectively as in Vietnam. If after all of this time and all of this sacrifice and all of this support, there is still no end in sight, then I say the time has come for the American people to turn to new leadership, not tied to the policies and mistakes of the past. I pledge to you, we shall have an honorable end to the war in Vietnam.
This time, vote. Like your whole world depended on it.
Löftet om att kriget skulle ta slut föll förstås i god jord. Trots Johnsons beslut om att fullständigt upphöra med bombningarna väljs Nixon till president med knapp marginal och han tillträder sitt ämbete i januari 1969.
You, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear.
I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear.
That you will faithfully execute the office.
That I will faithfully execute the office.
Of President of the United States.
Of President of the United States.
Never, you can never,
Kriget fortsätter i Vietnam där den berömde komikern Bob Hope och hans trupp roar soldaterna.
I plan to spend Christmas in the States, but I can't stand violence.
Men alla amerikaner är inte överens med den, långt därifrån.
Of course, every protest, every anti-war speech made by a person such as McGovern, Jane Fonda, Gilbreth, all of those, only encouraged the Vietnamese, prolonged the war, worsened our condition, and cost the lives of more Americans on the battlefield.
Kommer inte att nå den fred med äran i behåll som han utlovat under valkampanjen. Inte ens med stöd av den tysta majoriteten eller evangelisten Billy Graham kommer han att nå därhen. Kriget fortsätter trots att förhandlingarna i Paris pågår sedan 2 år. Kriget fortsätter trots demonstranternas talkurvor. USA ut ur Vietnam. USA ut ur Vietnam.
People together, as we must bring them together, if we're going to have peace in the world, if our young people are going to have a fulfillment beyond simply those material things, they must turn to those great spiritual sources that have made America the great country that it is. I'm proud to be here, and I'm very proud to have your warm reception. God.
Det ärorika slutet. Freden i Vietnam var fortfarande mycket avlägsen.
Januari 1988. 15 år efter krigsslutet.
I dagarna är det 15 år sedan fredsavtalet för Vietnam skrevs under i Paris. Det skedde i januari 1973. Detta är en anledning till att Ekot i en serie rapporter ska skildra utvecklingen i Vietnam. Ekots Asien-korrespondent Rolf Porseryd svarar för den första rapporten som handlar om Vietnams eget glasnost. En ny öppnare politik där man tar itu med begångna misstag och tillåter en öppen kritik.
De offentliga högtalarna sprider partibudskap för kvällningen i centrala Hanoi. En företeelse som är på väg att försvinna. Vietnams glasnost har gjort sitt intåg, och om den nuvarande partiledningen behåller sitt inflytande kommer nya reformer att genomföras. En modern vietnamesisk akademiker i rådgivande ställning tvekar inte att tala om den nya eran.
I would like to say that the 6th party congress
is the beginning of the new period of historical.
Han har kommit till mötet utan officiellt tillstånd och ber mig därför att inte nämna hans namn. Han talar om den sjätte partikongressen som början på en ny period av historiska förändringar. Nu ska vi se hela sanningen. Så var det inte förr. Då kunde vi bara tala om vad vi uppnått, hur bra allting var. Misstagen kunde inte nämnas. Förutom ekonomisk utveckling går vi mot en politisk förnyelse, mot mer demokrati, säger denne unge optimistiska Hanoi-akademiker och känner att han har stöd från partiledningen. Landets nye partichef Van Linh har snabbt skapat en bild av sig som den enkle, okorrupte partiledaren som möter folk, lever enkelt och reser och rör sig utan extravaganser. Han har också en stående kolumn i partiorganet där han i konkreta och hårda ord fördömer korruption och maktmissbruk. Van Linh har mött hårt motstånd från partikadrer på mellan- och lokal nivå. Personer som riskerar att förlora sina privilegier och status om reformprogrammet genomförs fullt ut. Sovjetunionen har kritiserat Vietnam hårt för att den ekonomiska hjälpen slösats bort och gått i enskilda personers fickor. Kravet på förnyelse har växt fram de senaste åren sedan Vietnams ekonomiska och politiska ställning försvagats internationellt, samtidigt som korrupta och ineffektiva byråkrater misskött ekonomi och parti- och regeringsadministration. Chefredaktören Trang Kong Man på den officiella armédagstidningen säger att korruption och maktmissbruk ökat efter kriget, men att den nya politiken innebär att utvecklingen stoppats. Jag har publicerat många fall av svindlerier. Ta till exempel generalen som olagligt utnyttjade sin ställning och sysslade med sidoaffärer. Eller ministern som utnyttjade sin position och tillskansade sig en större bostad än han var berättigad till, säger Trang Kong Man. Nära 700 partimedlemmar straffades under första halvan 1987. Partiet måste rensas ut, säger flera partiföreträdare. En kampanj som inleddes nyligen kan sluta med att en fjärdedel av partiet, cirka 2 miljoner medlemmar, utesluts. Chefredaktören Trang Kong Man säger att glasnost i Sovjetunionen förstås har inspirerat den vietnamesiska ledningen att agera. Vi har uppmuntrats att fortsätta vår kampanj och vi kan också lära oss från Sovjetunionens exempel, säger Trang Kong Man. Men reformerna, politiska som ekonomiska, hotas av motståndare inom partiet, äldre dogmatiska krigsveteraner som ser den kontrollerade centralstyrda politiken efter gammal sovjetisk modell som en förutsättning för att partiet ska kunna behålla full kontroll över ekonomi och politik i landet. Men reformmotståndarna blir färre. De två i toppledningen som finns kvar kommer troligen att inom kort försvinna och lämna över sina poster till modernare, reformvänliga ledare som ger sitt fulla stöd till partichefen Van Linh. Rolf Forsryd i Hanoi.
Lite om Vietnam den 24 oktober 1992.
USAs president George Bush säger idag att Vietnam lovat öppna alla arkiv om de 2200 amerikanska soldater som fortfarande är försvunna efter Vietnamkriget. Den här infekterade frågan har gjort att USA infört en rad ekonomiska sanktioner mot Vietnam. Men idag meddelade Bush att USA ska lämna hjälp till översvämningsoffer i Vietnam och han antyder möjligheten till ett ytterligare närmande mellan de båda länderna.
Vietnams regering har gått med på att lämna över allt material rörande amerikanska soldater som togs till fånga under Vietnamkriget, sa president Bush idag. I gengäld är USA berätta att ge bistånd till Vietnam.
Från en tv-satellit så plockade jag i augusti 1993 upp de här återblickarna på Vietnamkriget.
Like flares or radios or boxes of ammunition.
What was real was the dehumanized image of war that appeared on the flowchart and in the computer screen. What was not real was the human experience of pain, suffering, mutilation, and death.
American government's demand for victory required increasingly bloody sacrifices from the American soldiers assigned to do the killing and the dying.
My fellow Americans, not long ago I received a letter from a woman in the Midwest. She wrote, "Dear Mr. President, in my humble way I am writing to you about the crisis in Vietnam. I have a son who is now in Vietnam. My husband served in World War II. Our country was at war. But now, this time, it's just something that I don't understand. Why?"
By that time, I was in the Pentagon. I had the opportunity of spending days with the Joint Chiefs of Staff in the tank. That's where you have all of the connections with the world and all the maps of the world. And I could question them as to where we were headed. I couldn't get the right answers. I said, "When will the war be over?" They said, "We don't know." I said, "Should we send more troops?" "Well, probably." "How many more?" 200,000. "If we do, when will the war be over?" "We don't know." How about air power? "Is that helping us?" "Well, some." "Will that end the war?" "No, it will not." The answers were so equivocal, I found out after a while, we didn't have a plan to end the war in Vietnam. Just go slogging on with it, and ultimately, the enemy would probably give up. I said, "When will that happen?" "We don't know."
The futility of the war sapped the strength of the American army. In the lower ranks, there were numerous incidents of suicide and drug abuse, of desertion, and soldiers shooting their own officers.
The American government constantly blamed the American news media for writing the wrong stories and taking the wrong pictures. The government would have preferred to conduct this war in a secret world of wish and dream, in a world of statistical assurance and confident predictions. In a world in which its armies were always winning a just war in a just cause, and nobody, at least nobody important, ever really got killed. But the news media, although they seldom questioned the assumptions that had provoked the war, couldn't help but take note of the official lies so often and so badly told. Nor was it possible to censor the television cameras in Vietnam. And the war resolved itself into a sequence of brutal images. A straw village set aflame by a soldier's cigarette lighter. A Viet Cong prisoner summarily executed by a pistol shot to the head. A little girl burned by napalm bombs on a road 30 miles north of Saigon. The images forced the American people to bear witness to the killing done in their name.
Opposition to the war destroyed President Johnson's chance of re-election, and in August 1968, the siege of protest made a shambles of the Democratic Convention in Chicago.
In 1968, corporate America was turning against the war, after the Tet Offensive particularly, and mainly on considerations of cost. It was becoming quite harmful to the U.S. economy and quite beneficial to U.S. rivals, and that couldn't be tolerated. Part of the reason for the cost was the domestic dissidents. The domestic dissidents, which had been developing, made it impossible for Lyndon Johnson to impose a kind of a national emergency. A war can be quite healthy for the economy, like the Second World War, but only if it's conducted under a national mobilization to turn the society into a kind of totalitarian state. if you have to buy off your own population to fight what they call a guns and terror war, with deficit financing and so on, then it's harmful to the economy. And the domestic resistance was forcing that.
The American people supported the Second World War 100%. The American people did not support the war in Vietnam. The American people had substantial reservations about the war in Korea. And in every one of those instances, ultimately, the reaction of the American people had the final impact upon the formulation of our foreign policy. I'd say I would not change it. America was formed by the spirit of objection and the voices of dissent. Protest was what America was about. The colonial farmers who fired on the British troops across the bridge at Concord.